Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny säsong av Ståpäls. Det är nu säsong 5 och det är ju alltid jag, Ida, och på andra sidan luren har jag...
Lukas. Ja.
Säsong 5, hörde du.
Säsong 5, det är galet. Hur många avsnitt har vi gjort? Vi har gjort 60 avsnitt.
Ja, gud, det börjar klättra lite.
Ja, verkligen. Det tar sig. Så,
ja.
Pyromanen tänkte jag säga.
Mordbrännan.
Ja, mordbrännan. Ja. Och för er som brukar lyssna och för nya lyssnare så är ju den här podden en podd där vi tar upp lite olika ämnen. Allt från mord till övernaturligt och konspirationsteorier och mytologier och allt möjligt. Mm. Och då är det så att jag researchar någonting och Ida researchar en annan sak och så berättar vi det för varandra. Och det är ofta saker man kanske inte har hört någonting om förut, så att det kan bli att man sitter här och säger aha, ja.
Ja, så det är ju liksom, vi två sitter ju och berättar för varann och då blir det ju naturliga samtalspartiklar, att man svarar varandra, man hummar, man visar att man hänger med och
precis.
Och våra reaktioner är ju våra reaktioner och våra tankar är våra tankar. Alltså vi...
Ja, så är det.
Vi är ju bara vanliga människor som reagerar liksom.
Ja, och det är ju konstigt om man inte reagerar på sådana saker som vi pratar om.
Ja, alltså alltså vissa saker är ju så otroligt korkade och dumma och vissa saker är så grymt hemska bara.
Ja.
Så att, och det vi gör i många fall är ju att vi har en tendens att skämta för att vi blir lite obekväma eller...
Det är lättare.
Det är så vi hanterar det.
Ja, det är lättare att ta sig igenom vissa saker. Till exempel som i förra säsongen när jag pratade om Skara-kannibalen. Då skrattade jag ju för att det var så
galet. Ja, men det gick alltså, ju så långt. Ja, men alltså ja. Man kan ju inte...
Nej,
ta in det
när
och alltså vi tar ju upp allvarliga ämnen och vi liksom, det låter kanske som att vi är lite råa ibland, men det är ofta så vi är privat. Och vi gör aldrig narr av sjukdomar eller vare sig fysiska eller psykiska sjukdomar. Vi själva lever med fysiska och psykiska sjukdomar, så att,
ja, så det är ingenting som man liksom skämtar om för att man vill såra någon, utan det är att man skämtar för att kanske själv orka liksom bearbeta det.
Ja, och man kan själv kanske sätta sig in lite i situationer och sådär och liksom relatera och sådär.
Mm, precis.
Så vi pratar om allvarliga saker men försöker göra det på ett lättsamt sätt.
Mm.
Liksom. Och vi tar ju upp allvarliga saker och allt möjligt för att vi vill belysa det och för att vi tycker det är intressant och vi vet att andra tycker det är intressant. Och...
Mm. Det är ju det.
Ja, nej men alltså... Vi gillar ju att lyssna på såna här poddar själva, så då växte idén fram helt enkelt.
Ja, det gör ju det. Och ja, nej, så att lyssna om ni vill, annars så kan ni lyssna på någonting annat helt enkelt.
Ja, men precis. Det finns andra poddar att välja på om ni inte tycker att den här passar er. Det är helt okej.
Ja, herregud. Vi ska inte tvinga någon.
Nej, jag polisanmäler direkt. Det här är ett brott.
Det är ett brott.
Diskriminering.
Nej, ja, nej. Ja, ja, så det var lite...
För, ja. Jag tänkte bara säga, för trogna lyssnare så hör ni kanske att ljudbilden förändras en del. Och när vi började den här podden så hade vi bara varsin liten mygga.
Mm-hmm.
Och sen har vi arbetat oss sakteliga framåt. Jag har suttit med gammal Singstar-mikrofon. Med någon eller
två typ säsonger. Med en skumpa på.
Ja. Men nu har vi alltså båda två. Förra säsongen hade jag den här mikrofonen. Nu har Lukas köpt en likadan, riktig kondensatormikrofon. Och de är samma märke. Så att nu ska ni antagligen tycka att vi låter likadant.
Jag hoppas det i varje fall. Ja. Rösterna är inte de samma. Det kan vi ju...
Jag har inte skillnad. Det är det Lukas eller Ida som pratar. Jag vet
precis. Vem är det som snackar nu? Ja, nej. Vi hoppas att det ska låta bättre för er. Man märkte ju lite, det var svårt för mig att producera eller liksom klippa ihop förut och få det så att det lät ju någorlunda likadant.
Ja, men, i volym och sådär.
Ja, men nu borde det vara okej. Så att man måste ju investera lite i det man tycker om.
Ja, precis.
Ja, ja, men det var väl lite information.
Ja. Ska vi bara liksom, vi brukar ju ha uppdateringar, hur är läget?
Ja, hur är läget?
Det har varit jul och nyår.
Ja, det har varit jul och nyår och jag är åter tillbaka i arbete. Jag var inte så ledig så mycket i julen då, men...
Nej, ni reste ju inte längre än till mina föräldrar. Nej, firade jul med oss.
Precis, vilket var väldigt trevligt.
Ja, det var jättemysigt. Mm. Och sen nyår var ju traditionsenligt fest hemma hos er.
Så. Ja.
Och då slutar hade... mer eller mindre dramatiskt varje gång.
Ja.
I år var det väl
dramatiskt.
Mer dramatiskt än vanligt.
Det kan man ju lugnt påstå. Men så kan det vara.
Ja.
Och vi hade ju årligt tema. Vi kör ju ett tema varje nyår. Mm. Så i år så körde vi på 70-talstema. Och på något mystiskt sätt så blev typ alla lite åt hippiehållet.
Ja, lite laid-back-stil. Jag tror det är helt enkelt det är det... Vi dras till mest. Ingen av oss är ju direkt disco.
Nej.
Eller
sådär. Även om man så kan tycka att musiken är bra så blir det lite hippie. Jo. Lite så. Men,
ja, men det var roligt. Mysigt.
Mm.
Och vi startade året med ett bang, om man så säger.
Men bang.
Men ja, det som... Ja.
Ja. Jag bara, men vilken bag.
Vi går inte in i detaljer här i podden.
Nej,
men,
nej.
Vi startade året så att säga med en rivstart.
Det gjorde vi verkligen.
Det var ingen som skadade sig eller så.
Nej, fysiskt. Nej, inte fysiskt i varje fall. Nog om det. Annars så gör man inte så mycket. Jag håller på med min YouTube-kanal. Jag är ute och fiskar så gott det går. Men i måndags, då hade jag inte gått ut och fiskat. För då höll jag på att flyga bort från min egen cykel.
Ja, fy alltså. Snöstorm så in i bängen.
Ja, det för er som inte kollar på nyheterna eller tittar ut genom fönsterrutan så var det väldigt snöigt och blåsigt i måndags. Så att, jag kom knappt hem från jobbet.
Nej, och våran region Uppsala ställde ju in typ all trafik. Alltså det gick inga tåg, det gick inga stadsbussar, det gick inga regionsbussar.
Nej, ingenting.
Så, så jag läste, det var ju folk som ställde upp på Facebook och frågade om folk behövde skjuts. De öppnade upp en kyrka i Skyttorp så folk fick komma in där. Och...
Ja, ja, ja. Och det är ju fint när man kan göra sånt.
Ja.
Men när det, nej, slog, men alltså, verkligen till.
Det var kaos. Ja.
Ja, så är det.
Ja, nej, men ja, du håller på med din YouTube och jag har startat upp min igen.
Mm. Det så
jag gör numera unboxings på min kanal, om ni är nyfikna på det.
Mm, det är spännande. Det tycker jag. Du kör unboxing och jag kör magnetfiske.
Yes.
Så din heter väl bara Ida Utterklo, eller?
Ja.
Och min heter ju Fishy Findings. Om ni vill, yes, in och titta.
Den hette ju Magnet Fishing for Likes förut, om ni är förvirrade.
Precis. Icke längre skulle jag säga.
Nej.
Nej. Men ska vi...
Nu har vi babblat på jättelänge och... nej, men vi tar och hoppar in i ämnet nu. Jag tror folk väntar.
Ja, och vad blir denna veckas ämne?
Stalkers.
Ja, och det är ju ett ämne, yes, som ni lyssnare faktiskt har efterfrågat.
Och det tycker vi också är jätteintressant.
Ja, gud ja. Så att, nej, det ska bli spännande. Jag vet ju inte någonting om ditt i princip. Så att, vi kör igång.
Ja, och mitt, ska jag säga det på Radio Svenska, eller? Mitt stalkingfall.
Stalking-fall.
Satt precis och pratade, jag sa jag får ryck på folk som säger stalking. Det heter Nej.
Nej.
Stalking eller förföljelse, vilket man nu vill säga.
Ja.
Men precis. I alla fall, som ni har sett på titeln så ska jag prata om en tjej som heter Rebecca Schaefer. Och mina källor är Wikipedia för lite allt möjligt. Sen är det en hemsida som är In Memoriam. Alltså en minnessida som heter RebeccaSchaefer.net. Och sen är det realreviews.com och sen en sida som heter sv.cm-ob.pt. Jag vet inte, men de hade en artikel där. Så har jag lyssnat på Case Files avsnitt om Rebecca. Och så har jag kollat på YouTube på en kanal som heter Grunge och videon heter The Tragic Murder of Actress Rebecca Schaefer. Och sist men inte minst så har jag kollat på ABCs, alltså amerikanska ABC, vad är det? American Broadcasting Company, eller vad heter det?
Skitsamma. Jo, är det inte så? Ja.
Det är i alla fall en tv-kanal, ett tv-bolag där. Och de har en serie som heter 2020, alltså som 2020 Vision. Och det är ju true crime av olika slag. Och jag har kollat då på säsong 41, episod 32, Your Biggest Fan. Så det var mina källor. Och... Rebecca Lucille Schaefer. Hon föddes den 6 november 1967 i Eugene, Oregon i USA. Och hennes föräldrar hette Dana. Och hon var författare och lärare på Portland Community College. Och Benson, pappa då, han var barnpsykolog. Och de fick bara Rebecca. Så hon var ju deras fina ögonsten. Lilla tjej liksom.
Ja.
Ja, precis, ögonsten.
Mm.
Och de var judar och hon uppfostrades i den judiska tron och hon ämnade länge att bli rabbi. Men på lite så här, hon var typ på något café eller någonting, så var det någon som sa att åh, du borde bli modell, och så fick hon kontakt med en lokal agent då som tog hand om henne. Så under junior year alltså, vad är det, typ första året på high school?
Ja, jag tror det.
Och då gick hon på Lincoln High School. Den var en ganska fin, det är en sån här public school, men den är ändå ganska fin. När hon gick då junior year där så började hon jobba som modell. Så hon gjorde lite sån här varuhuskataloger, alltså tänk typ Selbes och så, fast i USA.
Ja.
Ja. Och hon gjorde vissa tv-reklamer och hon var statist i tv-filmer, alltså filmer som går direkt till tv.
Okej.
Och hon beskrivs som en väldigt nyfiken och livsglad tjej. Hon älskade ridning. Hennes pappa lärde henne att rida när hon var typ 3-4. Och hon älskade att vara utomhus och hon skrev mycket poesi. Nu klår min katt klona, om ni hör något i bakgrunden. Han vet precis när han ska göra ljud för sig. Snart kommer han sätta sig i sin kartong och börja klösa på den också.
Det kommer han
Men hon skrev i alla fall mycket poesi och hon var väldigt, väldigt fördjupad i den judiska tron. Hon läste mycket, hon kunde mycket och sådär.
Mm.
I high school blev hon hedersstudent. Alltså, det är väl den som, vad heter det, valedictorian, eller vad heter det, som får hålla tal och så. Mm.
Ja, precis.
Och hon var medlem i elevrådet.
Mm.
Men 1984... så ger hennes föräldrar henne tillåtelse att flytta till New York för att hon då ska satsa på modellkarriär. Det var först över en sommar och sen blev hon kvar där lite längre.
Okej.
Okay. Och hon skrev kontrakt med Elite Model Management och det är ganska känt.
Ja, gud ja.
Det är väl det som tv-serien Top Model tror jag jobbar med.
Ja, det är det jag kände igen ifrån.
Det är väldigt, väldigt stort i alla fall.
Mm.
Och hon fick så småningom en roll i en såpopera som heter One Life Left to Live. Alltså det här är ju 80-tal, det är ju såpopernas paradis.
Ja, ja, ja.
Och det var ingen så här jättestor roll, men hon fick ju jobba lite där då. Hon sökte modelljobb samtidigt och kollegorna där på serien tyckte väldigt mycket om henne. Hon jobbade väldigt hårt och liksom sådär. Ja, men hon hade bra work ethics och liksom var en hel lille tjej. Girl next door. Hon hade det svårt med modellandet för att hon var inom citationstecken bara 170 centimeter.
Mm-hmm. Man bara, oj vad kort.
Och det är ju typ för kort för att vara
ja, det är det ju.
Modell. Men alltså jag tycker 1,70 låter långt, men jag, de sa ju hur lång hon var och jag omvandlade det till centimeter. Så hon var så här 5, vad fan var det? Oj, ursäkta, nu svor jag. Det var väl inte första gången. Jag ska se om jag har det i minnet på min räkna på telefonen.
Ja, men för att jag tänker att den, vad ska man säga, vad heter det, inte norm, men medellängden för en kvinna är väl typ 100, jag vet inte, 65, 170.
Jag vet inte. Jag ska bara lite snabbt kolla här om jag kan få fram i jo, 170. Hon var, här står, är det en som säger att hon var 5 and a half och det är 1,66,4.
Mm-hmm.
Så, och här är den som säger 5'7 och det är 1,70.
Okay,
och jag tror att jag fick den längden på den här minnessidan, så jag gissar att de har koll. Men hon var där runt 1,65-1,70 då.
Ja, ah, okej.
Okay. Och modeller är ju oftast väldigt långa, de kan ju vara typ 1,80.
Ja.
Gud, och väldigt, väldigt smala.
Ja.
Hon insåg i alla fall att just då var hon för kort för modellindustrin. Den har ju förändrats sedan dess.
Mm.
Men hon flyttade då 85 till Japan. För där hade hon blivit tillsagd att hennes längd är ju inte ett problem. För de är ju generellt kortare.
Mm.
Och att då hennes hy, eftersom hon var vit.
Mm.
Och så hade hon brunt lockigt hår. Och det skulle få henne att stå ut på den marknaden.
Mm, såklart.
Men det gick inte så bra där heller och hon kom tillbaka till New York.
Mm-hmm.
Och när hon kom tillbaka så föreslog hennes agent att hon skulle kanske försöka satsa på skådespeleri istället. Så 86 fick hon en liten roll i Woody Allens film Radio Days.
Mm-hmm.
Och även i Steven Spielbergs serie Amazing Stories.
Jaha.
Och hon fick senare samtal från sin agent som berättade att tv-producenter i Hollywood var intresserade av att rollsätta henne i en ny sitcom som hette My Sister Sam. Och hon flög ut dit och provspelade och fick rollen som Patricia eller Patty Russell. Mm. Och i serien så flyttar hon in hos sin syster som då spelas av Pam Dauber, alltså Mindy från Mork och Mindy. Den här tv-serien med Robin Williams. Den här nano, säger han hela tiden.
Ja, just det.
Så det är Mindy där.
Mm.
Och hon var ju liksom huvudrollen Pam då.
Mm.
Och de försökte hitta någon då som skulle spela hennes lilla syster. Och det handlar ju inte bara om vem som spelar bra, utan de måste ju ändå ha lite likheter.
Ja,
annars så funkar det ju inte.
Nej.
Och alltså, Rebecca hann typ knappt gå in i rummet. För hon bara, det vi tar henne. Vi vill ha henne. Och hon hade tydligen en sån påverkan att hon hade en väldig utstrålning och liksom sådär.
Mm.
Så att hon började jobba där. Och medan hon jobbar på tv-serien så får hon bo hos Pam och hennes pojkvän, senare man. Och här blir det ännu mer name-dropping, för Pams man är ju Mark Harmon, alltså Leroy Jethro Gibbs i NCIS, om någon har sett det.
Mm-hmm.
Mm. Så hon bodde hos dem ett tag. Och de blev ju nästan som typ systrar i verkligheten. Alltså, okej. Okay. Det påverkade ju hur de samspelade i serien väldigt mycket, för att de lärde ju känna varandra liksom.
Ja, såklart.
Och den här serien blev ju en omedelbar framgång, och de hade ju så här prime airing time. Alltså i USA, här är ju prime airing time är ju typ fredag kväll och lördag kväll. I USA är det måndag kväll. I don't know why. Det är jättekonstigt. Nej, men de låg mellan två populära tv-serier runt sådär, om det var typ 7:30, 8:30 på måndagar.
Okej.
Så att det blev jättepopulärt, och i samband med det här så fick Rebecca pryda omslaget på Seventeen Magazine i mars 87, och det här är ju huge.
Ja, ja, ja.
Det var ju så stort. Och efter det så fick hon mängder av fanpost.
Jaha.
Och hon personligen svarar på alla, för att hon fortsatte vara en väldigt jordad och ödmjuk person trots sitt kändisskap. Hon kallade sig aldrig för en kändis. Hon tog liksom inte riktigt in det.
Nej.
Och hennes co-stars var ju så här, men vadå, svarar du på alla brev? Gör inte det, det kan bli farligt, för att vissa människor kan tolka det du skriver fel.
Precis.
Och hon var så här, men de är ju så gulliga och jag vill verkligen visa att jag har läst och allting. Så att hon svarade ju lite i alla fall. Men sen så blev det, hon fick ju fortfarande mycket mail, och till slut så mail, post.
Ja, post.
Mail fanns inte då på sånt. Nej. Sätt. Men till slut så blir det ju för mycket, och då tar man ju hand om, tar man hjälp av företag då som tar emot fanposten, sorterar den.
Mm.
Och se till, oj nu slog jag till micken, och se till att alla får ett slags svar, typ en så här förtryckt bild med en autograf på.
Mm. Ja, precis.
Eller så. Mm. Men så svarade hon på vissa, hon orkade inte läsa alla, men de som hade skrivit långa brev, så skrev hon saker som att, åh, det här var det finaste någon har skrivit till mig. Mm. Åt hjärta, typ. Ja. Alltså väldigt sådär, ganska opersonlig, hon skrev samma svar till ganska många, men hon ville ändå visa att hon hade tagit emot dem.
Mm.
Hon blev fortfarande varnad för det, men hon ville väldigt gärna visa sina fans att hon,
ja, ja,
att hon såg dem liksom.
Mm.
Under andra säsongen av My Sister Sam så sjunker tittarsiffrorna, för att de flyttade den från, om det var måndagar, till typ lördagar eller någonting. Och då sjönk tv-siffrorna. Och efter bara 10 avsnitt så lägger CBS ner serien. Den gick alltså på CBS.
Mm-hmm.
Och resterande säsongen sändes på ett annat tv-bolag. Och de blir ju såklart besvikna, för de trodde ju att det här skulle bli en långkörare.
Ja, såklart.
Alltså om man tittar på liksom Vänner och Big Bang och The Office, hur långa de blev.
Eller Grey's Anatomy.
Ja, men precis. Ja, det är ju inte riktigt en sitcom.
Nej, jag vet. Man menar att de har väl typ gjort, vad är de inne på, säsong 30? Nej, jag vet inte.
Ja, men hur bra är de då?
Nej, de var bra i början, men sen ja,
typ
vet
de 5-6 första säsongerna.
Ja.
Sen spårar det.
Men
jag bara, nej. Ja, det var det ju ingen som gjorde här i alla fall. Här var det bara att de flyttade till en annan dag, och då blev det kaos.
Men det är ju lite konstigt egentligen, för jag tänker lördag, då har man väl ändå mer tid att tänka, nu är klockan 8, alltså, ska jag kolla på tv?
Jag vet inte hur tittarsiffror och sånt funkar i USA, men alltså de kan ju ha liksom, vi har ju typ Let's Dance och sånt på fredag eller lördag.
Mm.
Men Dancing with the Stars i USA kan gå på måndagar, samma med Idol.
Mm. Ja, jag tycker det är jättekonstigt, men det är väl någonting.
Ja, så jag vet inte, och typ i Storbritannien kan Dancing with the Stars, eller vad det nu heter där, Come Dance with Me, gå på typ torsdagar.
Mm-hmm.
Så att jag vet inte riktigt hur tittarsiffror funkar i andra länder. Men,
de har väl räknat ut det på något sätt.
Ja, alltså de ser ju statistik. Men i alla fall.
Mm.
Alla i rollsättningsgruppen, vad heter det, casten, blev ju besvikna. Såklart, det fattar man ju.
Såklart.
Men Rebecca, hon ville fortfarande liksom så här, jag ska bli ett namn här.
Mm.
Så hon flyttar ut från Pam och Mark och flyttar till ett eget boende i Fairfax-distriktet i västra Hollywood. Och hon tyckte väldigt mycket om det. Det var ett litet lägenhetshus i så här Tudor-stil. Så det är så här vitt med stora mörka bjälkar på utsidan.
Mm.
Om du tänker sånt.
Mm.
Och det var ett lägenhetshus, det var några lägenheter. Och hon trivdes väl där och de slängde in en liten typ fun fact i dokumentären och bara... bara några hus bort så bodde ju en kille som hade gjort ett par reklamfilmer och den unga mannen var Brad Pitt. Man bara, wow. Han gjorde ju sin första reklamgrej, var ju typ en reklamfilm för Pringles eller någonting, jag kommer inte ihåg.
Ja, alla måste börja någonstans.
Ja, men precis.
Mm.
Men hon trivs ju där, men hon berättade ju för sina föräldrar att hon kunde sakna. Hon hittade inte riktigt hem i Los Angeles som hon gjorde i New York. Alltså New York, allting är ju så kompakt där. Allt är ju på samma ställe.
Ja, ja.
Och hon sa att hon kunde sakna och liksom vakna mitt i natten och order Chinese food.
Mm.
Och bara få det klart hemskickat. Alltså i Los Angeles är det ju allting så mycket mer utspritt.
Ja, det är ju det.
Men, nej men hon... jobbade på, hon höll sig mycket för sig själv, alltså hon gillade att vara hemma och läsa böcker, hon var inte ute på fester och hon ägnade sig åt yoga och var väldigt sådär nyttig kan man väl säga.
Ja, healthy.
Men i alla fall efter att My Sister Sam då avbryts 88 så medverkar hon i tv-filmen Out of Time och sen en satirfilm som heter Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Och The End of Innocence som regisserades av Dean Cannon.
Mm-hmm.
Och ja, men hon gör lite små roller och så blir hon erbjuden och spela in tv-filmen Voyage of Terror, The Achille Lauro Affair. Och den skulle spelas in i Egypten så hon åker dit och filmar den och kommer tillbaka våren 89. Och den 18 juli 89. Så det händer grejer nu för att hon ska få ett manus levererat. För hon ska spela för en roll och det här är huge.
Mm-hmm.
För hon ska alltså provspela för en roll i Gudfaden del 3. Då skulle hon alltså spela Michael Corleones dotter.
Jaha, oj.
Så att ett manus skulle ju då budas hem till henne och hon skulle läsa igenom det och sen skulle hon då träffa Francis Ford Coppola.
Ja.
Och den här dagen, det är flera saker som bara byggs på varandra. Så hon är nervös, hon väntar på det här, hon är taggad.
Mm.
Och så ringer det på dörren och det ringer på själva porten. För att porttelefonen den här dagen är trasig.
Okej.
Okay. Så hon måste gå ner och öppna.
Aha.
Och hon tänker, det här är budet. Så hon går ju ner. Och det står en främmande man där som säger att han är hennes största fan. Han visar henne, han har med sig ett kuvert och drar fram ett foto och ett brev då som hon har skickat. Och det är alltså ett sånt här, det här var det finaste brevet jag har fått.
Ja, 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 ja.
Och hon pratar med honom lite kort och sen säger hon att jag har tyvärr inte tid för det här, jag väntar på ett jätteviktigt bud. Och sen säger hon åt honom att det känns inte riktigt okej att du kommer så här, så jag vill helst inte att du kommer till mitt hem igen.
Nej.
Och en timme senare, då är vi ungefär 10 på morgonen, så ringer det på hennes dörr. Och då går hon till dörren eftersom porttelefonen inte funkar. Och när hon öppnar dörren så hoppar den här mannen fram. Han då som varit där en timme tidigare, han hoppar plötsligt upp från ett gömställe, tar tag i hennes arm och drar en pistol som han hade gömt i byxlinningen i ryggen och skjuter henne en gång i bröstet.
Oj. Mm.
Och hon föll då ihop i dörröppningen och gärningsmannen flyr från platsen. Och en granne hörde, det var två skott då.
Mm.
Hon hade blivit träffad, om det var i armen också eller något. Jag minns inte riktigt.
Nej.
Men han hör det här och ett liksom blodisande skrik. Så han rusar till dörren och hittar Rebecca. Och andra vittnen ser en ung man i gul tröja jogga upp för Hollywoodkvarteret. Och han svänger in i en gränd och försvinner. Och Rebecca tas till Sinai Medical Centrum. Men 30 minuter senare så förklaras hon död.
Mm-hmm.
Och den här mannen grips av polisen i Tucson, Arizona, dagen därpå, för att flera personer ringer till larmcentralen och berättar att det springer en helt kokoman på Interstate 10, alltså det är ju en motorväg.
Ja.
Han springer där. Aha. Och skriker, jag dödade Rebecca Schaefer.
Nej men gud. Ja.
så vem var han? Kan man undra. Och varför?
Men bara, du kanske ska vara lite låg. Alltså, okay, inte så jättesmart att springa runt och skrika i hela stan.
Nej, men jag skickade ju en bild på honom till dig också. Så att,
ja, jo, han var ju... Han såg ju lite... Ja.
Mm.
Ja.
Den här snubben heter Robert John Bardo. Han föddes 2 januari 1970. Och han var det yngsta av 7 barn. Och hans mamma var en japanska. Och hans pappa var en... underofficer i United States Air Force. Så då flyttar de ju ofta. Japanska.
Jaha.
Jag fick inte fram mer om henne.
Nej, jag bara hörde inte vad du sa riktigt.
Och hans pappa då var ju underofficer. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Men
nej,
i US Air Force. Så att, och som det är med militärfamiljer i USA så flyttar ju de mycket.
Mm, precis.
Men... de bosatte sig i Tucson, Arizona 1983. Och enligt uppgift så ska han, Bardo då, haft en väldigt orolig barndom. Han misshandlades av ett av sina syskon och placerades i fosterhem efter att han har hotat att begå självmord. Och hans familj hade en historia av psykisk sjukdom och han själv diagnostiserades med bipolär sjukdom.
Mm.
Och enligt en av hans lärare var Bardo en citat tidsinställd bomb på gränsen till att explodera.
Jaha, okej. Okay.
Och när han var 13 så tog han en buss till Maine för att han ville träffa Samantha Smith som hon blev känd för att ha skickat ett brev till Mikhail Gorbachev och han bjöd sedan ut hennes familj till Ryssland och ja, hon blev känd för det. Men myndigheter eller polis och så hittade ju honom och skickade tillbaka honom till Tucson. Enligt lärare så var han en bra elev, alltså han presterade väl i skolan, men fick han inte som han vill så skrev han hotbrev till sina lärare.
Ja, men det är ju så man gör.
Och vid 15 års ålder var han, och nu, jag har jättesvårt att säga det här, institutionaliserad institutionalized
ja,
institutionaliserad
ja.
Det, precis. Det passar inte i min mun. Nej, han var inlagd.
Ja.
En månad då för att, citat, behandla känslomässiga problem.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra att man kan göra det.
Han hoppar av Pueblo Magnet High School i nian och börjar arbeta som vaktmästare på Jack in the Box. Och det är ju en snabbmatsrestaurang.
Mm, just det.
Under 18 månader före Rebeccas mord så arresteras han 3 gånger. På grund av anklagelser som inkluderade våld i hemmet och förargelseväckande beteende. Grannarna sa också att han hade uppvisat oförklarligt och konstigt och hotfullt beteende mot dem.
Okej.
Okay. Och innan han då blev besatt av Rebecca så förföljde han som sagt då barnrättsaktivisten Samantha Smith. Hon omkom ju tyvärr i en flygolycka 85.
Mm.
Och då vände han sitt sikte mot någon annan. Och när han då jobbade som 16-åring då på Jack in the Box så tittade han mycket på TV för att liksom hitta en trevligare verklighet eller vad man ska säga.
Mm.
Och hösten 86 så blev han ett fan av My Sister Sam och då blev han besatt av karaktären Patty. Som Rebecca spelar. Han bygger alltså en helgedom åt henne i sitt sovrum.
Oj, aha. Mm.
Och liksom miljontals fans så skriver han brev. Och hon svarar ju då på ett brev och skriver att det var det vackraste hon har fått. Mm. Och på brevet så ritar hon ett fredstecken, ett hjärta och undertecknar det med kärlek från Rebecca.
Ja.
Och det här var ju inte bara till honom, alltså hon skriver det till många, men han fattar ju inte det.
Nej, det är ju det som är problemet med stalkers.
Men dagen som han fick det här brevet så skriver han i sin dagbok: när jag tänker på henne skulle jag vilja bli känd för att imponera på henne. Och man bara, men det är väl gulligt.
Så. Ja, det är väl jättegulligt, men det är inte så det funkar riktigt.
Så han, alltså, han bombarderar henne med brev. Alltså, han skickar så många brev.
Mm.
Och han tar till slut en buss. Han tar sina hard-earned custodian, eller vad fan heter det? Custodian, vaktmästarpengar.
Mm.
Och åker i juni 87 till Los Angeles. Och köper den största nallebjörnen och största buketten blommor som han har råd med.
Mm.
Och försöker komma in på till studion då, där de spelar in My Sister Sam.
Mm.
Och han kommer dit och han har med sig det här brevet och fotot som hon har skrivit på och vill då komma in. Och vakten är så här, ja, vi vet inte. Och han är så här, jo, men hon vill att jag ska komma och hon tycker om mig. Så de ringer ju då till hennes, de har ju som sådana här små husvagnar typ, som är deras loger.
Ja, men precis.
Och hennes agent svarar och de bara, nej, alltså vi vet inte vem det här är, så åt honom att gå. Så att han får inte komma in. Han kommer tillbaka en månad senare och då har han med sig en kniv. Alltså han går inte med den i handen så, men han har med sig den. Men han kommer inte in då heller. Nej. Och i sin dagbok så skriver han då, jag förlorar inte, punkt.
Mm. Ja, han ska verkligen träffa henne.
Ja. Mm. Sen så såg han då hennes film Class Struggle i Beverly Hills. Och i den filmen så hade hon en liten love scene med en manlig skådespelare. Och det här, det här var inte okej.
Nej. Där går gränsen.
Nej, han kunde inte föreställa sig att hans oskyldiga unga flicka var en vuxen kvinna. Och för honom hade hon nu blivit, citat, en till av Hollywoods tikar. Alltså bitches antagligen.
Japp.
Så han beslutar att hon måste straffas för sin omoral. Så han ritar ett diagram över hennes kropp och markerar ställen där han planerar att skjuta henne.
Mm-hmm.
Och han går då in i en butik för att köpa en pistol. Men ägaren är så här, du känns inte riktigt stabil nog psykiskt för att få köpa ett vapen.
Nej.
Så nej, du får inte köpa något. Och han skriver till och med ut en bild och skriver namn och bara, sälj inte vapen till den här snubben.
Kudos till honom, egentligen.
Ja, som han då sätter upp så att ingen ska sälja något.
Mm.
Det han gör då bara då är att han ber sin äldre bror Edgar att köpa. Han ger honom pengar så han går in och köper ett vapen.
Ja, men såklart.
Så att han får ju tag i ett i alla fall. Och han fortsätter att skriva massa kärleksbrev till Rebecca. Och han samlar, alltså han... för de som inte är uppvuxna med VHS och så, så kunde man ju spela in från TV på ett VHS-band.
Ja, just det. Ja, precis.
Och liksom göra sina egna filmer eller mixtapes. Och han gjorde det med allt hon gjorde. Alltså, hon var ju med i livesändning på så här Thanksgiving Parade.
Mm.
Och grejer. Och han spelade in det och han liksom, han hade allt det där. Och han har alla bilder han kan få tag på ur tidningar, bara tapetserade i sitt rum.
Mm.
Och han skickar ett brev till sin syster i Tennessee och berättar för henne då att om han inte kan få Rebecca ska ingen annan heller få henne.
Nej.
Och den här styran blir så här, det här känns inte bra. Men ja, alltså han var ju lite speciell så.
Ja, jo.
Sen hoppar han då på en buss. Han hoppar på en buss.
Mm.
Till Hollywood från Tucson. Mm. Och han är så här hellbent på att han ska hitta henne. Och den 17 juli 89 så ringer han till hennes agentkontor och försöker få hennes adress. Men han blir ju vägrant den här informationen. Så han går bara helt enkelt omkring på gatorna och bara håller upp hennes foto och frågar folk om de vet var hon bor.
Ja, men alltså, aha.
Till slut så tar han hjälp av en detektivbyrå och betalar dem i onödan $250 för att hitta henne. För det är helt onödigt. För de gör det enkla. De går in på California Department of Motor Vehicles. Alltså typ Trafikverket.
Mm.
De går in där och fyller i formulär 70. Anger vem de är. Vilken person de vill ha information om. Och anledningen till. De vill ha informationen. Och de betalar $1 för det här.
Ja.
Men de ger honom den här informationen. Så då går han samma dag iklädd en gul pikétröja. Och ringer på hennes dörr. Och porttelefonen funkar inte så hon kommer ner. Och först då, det här är ju vad han har berättat. Först så ringer han på och hon är så här, hon bryr sig inte. Men han ringer och ringer och ringer och säger att jag är ett stort fan. Och då pratar de ju lite det där som jag berättade. Och sen går han till ett diner för att äta frukost. Och sen kommer han tillbaka en timme senare. Och när hon då öppnar och ber honom lämna henne i fred så skjuter han henne i bröstet. Och han berättar så här i ett förhör. Hon hade den där barnrösten. Lät som en liten tönt eller något. Sa att jag slösar bort hennes tid. Slösar bort hennes tid. Oavsett vad tyckte jag att det var en väldigt känslosam sak att säga till ett fan. Du vet, jag tog tag i dörren, vapen fortfarande i väskan. Jag tar tag i avtryckaren, jag kom runt och kapow. Och hon är som att skrika, ah, skrika varför, ah. Och det är som, herregud.
Men alltså. Wow.
Mm.
Vilken reko kille vi har att göra med.
Mm. Så...
Man börjar gilla hans ljudeffekter.
Mm. Ja, men han sitter kapow, pow, pow.
Alltså. Oh. Mm.
Och han grips då, som sagt, var i Tucson, Arizona. Och den statliga åklagaren för den här rättegången är Marcia Clark. Det kanske du känner igen.
Vad heter hon, så är det Marcia?
Clark.
Ja, jag känner igen
för det. För hon är ju den ledande åklagaren i O.J. Simpson-fallet.
Ja, 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 ja.
Men det här är då innan det.
Mm.
Så du vet, när hon var åklagare för O.J. Simpson så hade hon ju ett barn.
Mm.
Hon var gravid med det barnet nu.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Under tiden så är Bardo inhyst i en enhet för känsliga behov, eller SNU, som då är för interner som gängmedlemmar, ökända fångar och det som dömts för ett sexbrott.
Mm-hmm.
Och under rättegången så hävdar han att YouTube-låten Exit hade ett inflytande på morden och låten spelades i rättssalen som bevis och han satt då och mimade med i texten.
Mm-hmm.
Och sen så berättar han också då att hans inspiration var ett fan som hade försökt döda skådespelerskan Teresa Saldana 1982. Och jag kommer att ta hennes fall vid ett annat tillfälle.
Mm.
För jag tycker det är viktigt.
Mm.
Advokaterna, hans medgav att, ja men han har ju dödat Schaefer, men han är psykiskt sjuk. Så ja, psykiatriken Park Dietz som vittnar för försvaret sa att Bardo hade schizofreni och det var hans sjukdom som fick honom att begå mordet. Men Marcia då, hon är ju inte den som är den. Så att hon tittar ju på den här förhörsvideon där han säger det där pow, pow, pow.
Mm.
Och hon ser att han visar hur han drar fram pistolen från bakom ryggen. För han hade ju den i byxlinningen.
Ja, just ja.
Och hon menar ju då att då är det ju planerat. För han har ju gömt vapnet. Det är inte som att han bara gått dit med ett vapen och blivit arg i stunden. Utan han har ju planerat det här.
Ja, såklart.
Och det lägger hon fram och han befinns skyldig till första gradens mord och döms till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning.
Mm-hmm.
Det var och första gradens mord här i Sverige är ju mord.
Ja, ja precis. Mord, ja.
Annars är det ju second degree som är dråp och third degree vållande till annans död och så vidare. Så vidare.
Mm.
Under tiden han gjorde det här så bar han på en röd pocketkopia av The Catcher in the Rye. Mm-hmm. Som han slängde upp på ett tak när han flydde. Mm-hmm. Och han menar på att det här är en total tillfällighet. För att det finns en annan känd stalker som har haft den här boken på sig när de har mördat någon.
Mm-hmm.
Och det här är ju Mark David Chapman som sköt och dödade John Lennon.
Mm, just ja.
Yes, och... Yes. Chapman har avslöjat intervjuer att han har fått så här typ fanbrev från Bardo innan han mördade Schaefer, där Bardo frågade hur det var att vara livstidsdömd.
Jaha.
Mm.
Huh.
Ja, som en konsekvens, va?
Men då har han ju verkligen planerat det här. Det är ju inte att han är... Visst att han kan vara...
Nej, det här var inte... Nej.
Det är inte så att...
Och grejen var att när hans syster fick höra att Rebecca hade blivit skjuten, då ringde hon till polisen och sa, jag tror det kan vara min bror.
Mm-hmm.
Ja. På grund av vad han hade skrivit till henne. Så det här är ju inte... Det här är ju... Ja. Det är absolut inte någon... liksom, det har flugit i honom så.
Nej.
Men som en konsekvens av hans agerande och hans metoder för att få tag på Rebeccas adress så antar den amerikanska kongressen Drivers Privacy Protection Act som förbjuder statliga avdelningar för motorfordon att avslöja hemadresser till delstatsinvånare. Mm. Delstatens invånare. Och efter mordet så antas de första anti-stalking-lagarna i USA, inklusive Kaliforniens lagstiftning 646.9.
Mm-hmm.
Och den här, det här uppbyggandet till de här lagarna har ju med Teresa Saldana att göra också. Så det, jag kommer fylla i de luckorna senare.
Mm.
Den 27 juli 2007 så knivhöggs Bardo 11 gånger när han var på väg till frukosten i den maximala säkerhetsenheten vid Mule Creek State Prison i Amador County, California.
Jaha.
Och två shivs, alltså... ja, vad kallar man det? Finns det ett ord på svenska för shivs?
Shiv?
Alltså det är såna här, ja, men såna här fängelseknivar.
Jaha, oj, nej,
alltså de tar ju papper och tandpetare och tandborstar och filar om och håller på så att det blir vapen.
Ja, nej, jag vet inte vad man kallar det för på svenska, men någonting.
Ja, men två sådana hittas i alla fall på platsen och han behandlas på UC Davis Medical Center och återvänder sedan till fängelset så han överlevde.
Mm-hmm.
Och den misstänkte för attacken var en annan dömd då som avtjänade 82 år till livstid för dråp.
Mm.
Och från och med i år så avtjänar han sitt livstidsstraff i Avenel State Prison i California.
Okej.
Okay. Och Rebecca Lucille Schaefer lades för att vila den 23 juli 1989 på Hawaii Shalom Cemetery i Portland, Oregon. Och hon blev ju alltså bara 21. Hon hade inte hunnit fylla 22, tror jag.
Nej, det är inte gammalt.
Nej, hon skulle fylla 22 senare. Mm.
Ja, det är det som är så obehagligt tycker jag med stalkers, att det kan vara en sån liten sak som får dem att totalt go bananas.
Mm. Ja, nej, det är fruktansvärt.
Ja, verkligen.
Och jag kommer dela bilder på Rebecca och kanske hennes, någon av hennes dikter som hon har skrivit på Instagram. Jag kommer inte dela något på Bardo för jag tycker inte han förtjänar det.
Nej.
Men... vill ni se honom, sök på Robert Bardo. Han ser ut som en neandertalare.
Ja, du skickade bild.
Nej, men alltså det är det här klassiska. Man bara ser på honom att någonting är skumt med den här snubben. Alltså.
Ja. Man skulle ju se det långa vägar.
Men jag kommer dela på Rebecca. Kanske är det någon som känner igen henne. Hon var bekant för mig.
Mm.
Men jag kunde inte liksom, jag kan inte säga att jag har sett någonting med henne. Men jag har ju sett hennes bild och så. Mm.
Jag förstår.
Så jag kommer dela på henne och på hennes poesi, tänkte jag.
Mm. Ja, men det var spännande, fruktansvärt fall såklart. Mitt är ju lite lika på sätt och vis. Men nej, det är galet egentligen hur man kan bli så... Man kan få för sig att någon man aldrig har träffat är liksom hela ens värld.
Ja, men det var ju som det är någon gymnast, vad sjutton är det hon heter? Hon vann ju Dancing with the Stars och grejer efter OS i Peking, alltså sommar-OS i Peking. Och det var ju ett fan då som hade tänkt kidnappa henne, för han hade fått för sig att hon var mamman till hans ofödda barn. Alltså hon skulle föda hans barn, och gud vad det var. Men honom, han greps ju innan han fick tag på henne.
Ja, det var ju tur det.
Men han är ju fri nu, så att hon...
Jaha. Ja, ah, vad roligt.
Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Hette hon Shane eller någonting?
Ingen aning faktiskt.
Jag kan googla. Hon har en YouTube-kanal i alla fall.
Jag ska inte säga hur vågar hon det, men det ska ju inte stoppa
henne. Sean Johnson.
Jaha, okej.
Okay. Hon hade väldiga framgångar i OS i sommar-OS i Peking, tror jag det var.
Okej, okay, förstår.
Hon har en YouTube-kanal med sin man nu. Så att hon försöker att leva vidare.
Mm. Ja, men det är ju tur det i varje fall.
Ja.
Ja, men ja, det var bra. Spännande också där. Tack.
Men jag är jättenyfiken på ditt.
Ja, vi hoppar väl vidare.
Ja, det gör vi.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, och jag ska ju då prata om ett annat stalkerfall, och det är om Christina Grimmie. Och jag har tittat på en YouTube-kanal som heter Emma Kenny, och det är då om ja, Kevin Loible heter han som stalkar. Och sen The Murder of Christina Grimmie. Och sen har jag lyssnat på en podcast som heter The Stalker Files. Och sen har jag kollat lite på Wikipedia och sen lite små artiklar lite här och där. Och Christina, hon föddes den 12 mars 1994 i Marlton, New Jersey i USA. Och hennes föräldrar, de heter Tina och Albert Grimmie. Och Tina, hon arbetade som receptionist fram till dess att hon diagnostiserades med bröstcancer. Och Albert arbetade för Verizon Communications. Och det är ju liksom typ som vårt Telia eller Tri eller... Ja,
en operatör fram till... eller vad säger man?
Ja, precis. Mobiloperatörs kundtjänstgrej liksom. Och det jobbade han med fram till år 2014. Och Christina, hon hade även en äldre bror som heter Marcus, eller Mark som han kallas för. Och Christina, hon har italienskt och romanskt ursprung. Och hon gick i Bethel Baptist Christian School. Ja, fint ska det vara. Och sen gick hon efter det i Marlton Middle School och sen Cherokee High School. Och när hon var 6 år gammal så började hennes familj förstå att hon hade en talang, vilket då var att sjunga. Och de har då senare berättat att de tyckte att hon var otroligt duktig, och vid 10 års ålder så kunde hon även spela piano.
Oj.
Ja, hon kunde läsa noter, men hon liksom använde aldrig sig av noter, utan hon hade bara ett helt fantastiskt gehör.
Oj, ja, det är imponerande.
Ja, så det innebar ju, för ni som inte vet, att hon kunde liksom lyssna på en låt och sen sätta sig vid ett piano och sen spela och sjunga den här låten.
Ja, alltså de hör, de behöver inte ha noterna, de hör noterna kan man väl säga.
Mm. Precis. Så att, ja, nej, hon var väldigt duktig. Och hennes familj och vänner, de har berättat att hon var introvert. Och hon valde därför att inte visa upp sin talang för andra människor. Men hennes pappa, han uppmuntrade henne hela tiden. Då han liksom förstod att det hon hade var något speciellt.
Mm.
Och familjen, som ni kanske förstod med vilken skola hon hade gått i, så var de väldigt starkt troende kristna.
Mm.
Och hon, Emma Kenny, den här YouTube-kanalen, hon förklarar i sin YouTube-video att Christinas familj förmodligen såg det, alltså hennes sång, liksom att hon kunde sjunga så bra, att det var som en gåva från Gud.
Ja.
Och att det liksom inte skulle vara rätt att, för dem då, att strunta i den här gåvan.
Nej, men precis. Mm.
Så år 2009... då är Christina 15 år gammal. Då startar hon en YouTube-kanal.
Mm.
Och den här kanalen, den fick namnet Zelda X Love 64. Som då är inspirerat från tv-spelen Zelda.
Mm.
För Christina, hon verkligen älskade att spela, alltså tv-spel och dataspel. Och hon var vad man då kallar för en gamer.
Mm.
Hon var även väldigt duktig på det här, och andra personer då kände igen henne på olika plattformar, typ som dagens, vad heter det, typ Twitch eller vad det heter, där man då, ja, spelar online, och folk visste liksom vem hon var.
Ja, så streamar de ju ofta nu för tiden också, så de får ju ansikten på folk och...
Ja, ja men precis. Så det var väl lite det hon gjorde, fast liksom för några x antal år sedan. Och hon spelade ofta tillsammans med sin bror, då de stod varandra väldigt nära. Och de hade även en varsin tatuering på, alltså varsin arm då, där det på ena armen stod player one och på hennes då player two.
Mm.
Så de hade varsin sån.
Fint.
Ja, och på den här YouTube-kanalen så la Christina upp covers på olika populära, ja, låtar som var liksom populära då. Och hennes bror var ofta med och kompade på gitarr. Och den första låten som hon la upp, det var en cover på, eller från Hannah Montana.
Jaha.
Och låten, den heter Don't Wanna Be Torn.
Mm.
Och i princip på en gång efter att hon hade lagt upp den här covern, så började folk hitta till hennes kanal. Och hennes kanal och hennes då talang började nå ut till fler och fler. Och efter ett tag så hittar Selena Gomez mamma och stuvpappa henne.
Mm-hmm.
Och de ville då bli hennes managers.
Oj.
Ja, och detta ledde då även till att Christina, hon började som bakgrundssångare, tror jag det heter, för då Selena and the Scene. Hon hade väl någon bandgrej då för ett tag sedan.
Mm.
Och detta då i sin tur ledde till att Christinas då följarantal på YouTube ökade rejält, och år 2012 så hade hon 2 miljoner följare. Vilket är mycket.
Ja.
om man säger så. Och under den här tiden så gick fortfarande Christina i high school. Men hennes föräldrar, de beslutade sig då för att de skulle flytta till Los Angeles.
Mm.
Och de ville ju då ta tillvara på hennes talang, och de kände att den här flytten då skulle innebära fler möjligheter för henne. Och i samma veva så hade då hennes mamma diagnostiserats med bröstcancer och höll på att få behandling i form av kemoterapi.
Cellgiftsbehandling.
Ja, precis. Så att man förstår ju hur mycket de liksom offrade för att hon...
Ja, men alltså, få... bara flytta hela familjen typ cross country.
Ja. Mm.
Och sen också när mamman är sjuk och ändå liksom... Mm. Det är jättesnällt. Alltså det är helt galet vad de satsar på henne.
Men verkligen. Så de trodde verkligen på henne.
Det är ju fantastiskt att ha sånt stöd, tänker jag.
Ja men gud.
Såvida de inte liksom pushar henne och tvingar henne, utan bara vara ett stöd.
Ja, nej, det tror jag faktiskt inte, utan de var väl liksom mer så här, alltså de kanske pushade henne för att de så här, men du kan ju verkligen.
Ja, jo, men det är ju skillnad från att tvinga någon liksom.
Ja, men jag tror absolut inte att de tvingade henne.
Nej.
Och strax då efter att de hade flyttat till Los Angeles så ger Christina ut sitt debutalbum som då hette With Love. Och året därefter, alltså år 2013, så hade hennes videos på YouTube 350 miljoner visningar.
Herregud!
Man bara, jag är glad om jag får en. Nej, skoja. Lite så.
Ja, men man är ju stolt om man har 100 liksom.
Ja, gud ja. Man bara, oh, 100 pers.
Jävlar!
Ja, nu börjar hända grejor. Ja, och nu så hör även Selena. Ja, tack. Gomez och hennes föräldrar av sig igen. Och frågar om hon vill vara liksom öppningsakten eller vad man nu säger under Selenas kommande tour. Alltså,
typ förband, eller?
Ja, att hon ska liksom öppna för Selena. Ja. Och Christina tackar ju såklart ja.
Ja, dum och, vore hon annars liksom.
Ja, men verkligen. Och hon följer då med Selena på hennes turné under 6 veckors tid. Och Selena blev även Christinas mentor och en väldigt nära vän.
Mm.
Och Christinas bror, han blev i sin tur hennes sån här tour manager.
Mm-hmm.
Och spelade även gitarr med henne på scen.
Ja, mysigt.
Ja, så de liksom hängde med varandra hela tiden i princip. De har verkar ha haft ett väldigt nära relation.
Mm, men det är väl kul.
Ja, gud ja. Och år 2014 så har hon hunnit fylla 19. Och då, om man inte redan trodde att hennes genombrott hade kommit, så kommer nu hennes stora genombrott. För hon bestämmer sig nämligen för att hon ska vara med i säsong 6 av The Voice i USA.
Mm.
Och hon framför då en cover av Miley Cyrus Wrecking Ball.
Mm.
Och alla 4 av domarna, de vänder på sina stolar. Och hon väljer då Adam Levine som sin röstcoach. Och han blir så imponerad av henne så han planerade att signa henne till hans skivbolag. Men det är dock inte bara han som vill signa henne, utan även av någon anledning Lil Wayne som vill signa henne till hans bolag Young Money Entertainment.
Okej.
Okay. Ja.
Jag vet ju vem Christina... jag hade valt av de två. Men...
Ja, jo, det vet ju jag också vad jag hade valt. Men det
känns inte som att hennes image riktigt... Jag förstår inte...
Passar Lil Wayne?
Nej, alltså det är ju helt olika musikgenrer. Jag säger inte, det spelar väl egentligen ingen roll. Men liksom, kan han lika mycket om den delen av industrin som Adam?
Jag vet faktiskt inte. Ja. Det är, alltså, jag vet inte. Men,
nu är det inte det podden handlar om, men jag bara...
Nej, jag har ingen aning. Men jag tror att han, det känns som att han borde vara mer liksom inne mot liksom hiphop-rap. Så, men...
sen, han kanske är jättekunnig inom alla genres och liksom...
Ja, det säger
de har väl sina fördelar på olika sätt. Men ja.
Mm, så är det. Men Christina i alla fall, hon vann inte den här säsongen utan hon kom på 3:e plats.
Mm.
Men det var dock inget som gjorde något för henne, utan det gav ju henne mer uppmärksamhet och fler då som fick veta vem hon var.
Ja, men alltså för det mesta så här är det ju vinnarna i såna här tävlingar som de försvinner ju typ.
Ja, det kan man bara kolla på Idol, alltså svenska Idol, alla vinnare, det är ju typ knappt ingen som liksom är kvar i
Nej,
gamet.
Men alltså jag tror att det har att göra med att när man vinner så är man ju så här, du får ett skivkontrakt med det här bolaget och du får med det här managementbolaget, att de blir ju låsta till ett, och det är väl helt fantastiskt. Men de som kommer efter då är ju mer fria att välja.
Mm. Ja, det är ju det. Och du, om du då vinner och får ett visst så här, det här är det du ska göra och här är den skivan du ska släppa, då kan man ju inte sätta sin egna liksom.
Nej, precis. Det kommer vi ihåg när Agnes Karlsson vann Idol, när hon blev så pressad att släppa ett album inom bara några veckor, så hon fick ju körtelfeber och grejer.
Ja, gud. Ja, nej. Nej, jag tror det är bättre att komma typ 2 eller 3.
Ja, men det tror jag också.
Ja. Och efter detta då så fick Christina även en roll i en romantisk komedi som heter The Matchbreaker. Jag har inte sett den, så jag vet inte.
Nej, jag har inte sett den heller. Jag känner igen namnet, men nej.
Mm. Och den 10 juni 2016, och då har hon då hunnit fylla 22, så ska Christina framträda på The Plaza Live i Orlando i Florida tillsammans då med sin bror.
Mm.
Och den här kvällen så skulle hon uppträda tillsammans med bandet Before You Exit. Och jag vet inte heller vad det är för band, men ja.
Nej, ingen aning.
Och tidigare samma dag så postade hon en sån här shoutout typ på sociala medier att hon skulle då till The Plaza Live och att hon ville att, ja, de som kunde skulle komma dit och se henne uppträda och få träffa henne efteråt.
Mm. Bara en sån här påminnelse. Hörrni, ni har väl inte missat att jag ska spela här typ?
Ja, men precis. Bara, ja, men en kort liksom meddelande i princip. Och den här konserten, den gick riktigt bra, och ungefär runt klockan 10 på kvällen så var den slut. Och efter konserten så träffade hon sina fans, alltså då de som hade backstage pass.
Mm.
Och det brukar ju också kosta lite mer, så det var väl liksom att hon ägnade lite mer tid åt dem.
Ja, men man brukar ju få en kram och ta ett foto eller...
Ja, men precis. Men då Christina verkligen brydde sig om sina fans, så tänkte hon att nej, men jag vill träffa de andra också. Så hon bestämde sig för att träffa de andra fansen i själva lobbyn.
Mm.
Och hon ville att även de då som inte hade råd att köpa ett backstage-pass skulle då få möjligheten att träffa henne.
Mm.
För att, ja, och det är ju väldigt fint av henne, för det är ju knappt ingen som gör så.
Nej.
De är ju typ trötta och vill bara hem.
Jo, det fattar man ju också. Men...
Ja, gud ja. Ja, men hon var verkligen så här, hon bara, ja, det är mina fans och de ska få träffa mig om de
vill. Ja, men jag tror att många vill ju gärna träffa sina fans och så, men de har kanske inte möjligheten till det.
Nej,
så precis. Har man det, det är ju jättefint.
Ja. Och man har då i efterhand uppskattat att det var cirka 150 personer kvar då som ville träffa henne.
Mm.
Och då, ja, få saker signerade, ta en bild med henne eller köpa någon sån här merchandise eller någonting.
Ja, eller bara säga hej liksom.
Ja. Och en av de här personerna var den då 27-åriga Kevin James Loibl. Och jag tänkte prata lite om honom. För Kevin, han bodde med sin pappa, sin bror och sin pappas flickvän i Sankt Petersburg i Florida. Först när jag läste det så såg jag inte det som Florida, så jag bara, men varför bor han i Ryssland och så ska han...
Ja, det var jävligt långt att åka liksom.
Ja, verkligen. Och de då som kände Kevin, de beskrev honom som väldigt introvert och nästan som en eremit.
Mm-hmm.
Alltså någon då som drog sig undan och stängde ut omvärlden.
Mm.
Han gick i skolan till och från, men hoppade av high school år 2010, och ja, han gick aldrig klart skolan helt enkelt. Och han hade en traumatisk uppväxt där han bland annat, hans mamma ska ha dött av en överdos av aspirin, vilket jag inte vet om det är.
Typ Alvedon.
Ja, precis. Men den här överdosen då ska dock inte ha varit med mening. Alltså det var inte med vilje. Hon ville inte ta livet av sig eller sådär. Men hans mamma ska även på olika sätt ha misshandlat Kevin. Och detta ska då ha skett genom att hon har slängt tallrikar och glas på honom. Hon slog honom med stekjärnet.
Nej, men herregud.
Ja, samt att hon då ska ha brutit hans brors arm. Och Kevin ska då efter mammans död ha lagt skulden på sig själv. Och anledningen till det här var att han ska ha uppmuntrat henne att ta en överdos. Och det var ju som hon i Emma Kenny, den här YouTube-kanalen, sa, att är man i en sån här relation med någon och det är väldigt så här toxic, alltså,
men alltså,
då säger
alltså
man ju saker som...
Jag kan tänka
man...
mig att de bråkar och han typ skriker, men ta en jävla överdos eller någonting.
Ja, jag menar att, jo, men att liksom inte, man säger ju saker som man inte menar.
Jo, men det är som att skrika jävla idiot. Alltså det är liksom...
Ja. Precis.
Det är sånt de säger. Alltså, det är en hemsk sak att säga, men jag förstår vad de menar.
Ja, men precis. Och kort därpå så träffar hans pappa en ny tjej, och deras förhållande, det kretsade i princip bara kring en massa bråk och alkohol. Och bråken, de var ofta så allvarliga så att polisen fick komma dit då grannar de ringde och var oroliga. Och detta fick då Kevin i princip se varje dag, de här bråken.
Mm.
Och år 2013 så började Kevin och hans pappas flickvän att bråka. Och flickvännen berättar då för polisen att Kevin slängt igen dörren på hennes arm så att hon bröt armen. Men det här var då ingenting som Kevin höll med om, utan han sa att hon var väldigt full och att han råkade av misstag slänga igen dörren när han försökte fly från henne.
Oavsett så måste han ha smält den där dörren jävligt hårt alltså.
Ja gud ja. Men kommer man med en dörr emellan så kan man nog få en spricka i handleden liksom.
Ja, jo.
Men oavsett vad så var det liksom sådana här situationer som han fick vara med om. Och under den här tiden så arbetade Kevin på Best Buy. Och de andra anställda samt hans chef tyckte att han var väldigt awkward runt människor.
Mm.
Och på grund av det så försökte chefen flytta runt honom på olika avdelningar i affären för att se vad han passade bäst. Men till slut så hamnade han på kontoret och med data liksom sånt, för att det var liksom bara pinsamt i princip.
Mm.
När han skulle interagera med andra människor.
Mm.
Och han hade knappt inga vänner alls, utan spenderade all sin lediga tid med att spela dator och specifikt då World of Warcraft. Alltså,
Ja, det var ju jättestort då.
Ja.
Och det här till och med spelet, två av mina syskon spelade.
Ja, det gjorde ju mina syskon också.
Jag men ville väl, men det blev aldrig av. Men det finns väl fortfarande?
Ja, gud ja, det finns. Det är ju bara att fixa. Men det här spelet, det blev liksom hans värld.
Mm.
Han levde i den här världen i princip. Och han har liksom lite så här självdiagnostiserat sig själv. För han säger att han hade problem med ljus. Alltså att det blev ljust i rummet.
Mm.
Så han täckte sitt sovrumsfönster med tjocka gardiner, täcke och aluminiumfolie.
Men överdriv!
Ja.
Tror du det räcker med gardinerna, va?
Nej, det räcker inte, förstår du. Och Kevin, han hade inget intresse av att vara i något förhållande. Varken med en tjej eller en kille. Han var inte heller intresserad av att ha någon form av sexuell kontakt med någon. Men allt detta, det förändrades dock år 2015. När han för första gången fick se en YouTube-video med Christina.
Mm.
Och det beskrivs som att hon blev en omedelbar fixering för honom. Och han började kolla igenom alla hennes videos och läser om henne på olika ställen. Och han bestämmer sig för att de är perfekta för varandra.
Mm.
Och den största anledningen att han kände så eller tyckte så, det var för att de båda gillar ju tv-spel.
Ja, det var bara därför.
Ja. Och han börjar därefter följa allt hon gör online. Och han stalkar henne på sociala medier. Och han spenderar timmar med att kolla på hennes videos. Och han börjar även prata med sina kollegor på jobbet om hur förälskad han är i henne. Mm. Och han berättar för dem att han tänker gifta sig med henne. Och för att då få det hela att kännas lite mer verkligt. Alltså det här då som han berättar för sina kollegor. Då börjar han säga att han har börjat spela spel online med henne. Vilket man inte riktigt tror är sant.
Nej.
Och det hela går så långt att år 2016 så börjar hans kollegor bli väldigt oroliga för vad han berättar för dem. Så de pratar i sin tur med hans chef. Och chefen i sin tur visste inte vad han skulle göra. Och då det här inte var liksom ett, vad ska man säga, ett problem gällande arbetsplatsen, så var ju chefen inte skyldig att göra någonting åt det.
Nej.
Och Kevin, han ville även bli mer attraktiv för Christina, och han investerade så mycket pengar i sitt utseende. Så han gjorde en laserbehandling på sina ögon för att inte behöva ha glasögon. Han blekte sina tänder. Han gjorde en hårtransplantation för att liksom, för, vad heter det, så här residing, vad heter det, när hårlinjen
ja,
åker upp.
Ja,
ja.
Receding söka, hairline, eller vad heter det?
Ja, precis, sån operation-grej.
Mm.
Och ja, han spenderar helt enkelt mycket tid och pengar för att bli mer attraktiv.
Mm.
Och han bestämde sig även för att bli vegan. Och för att tillägga där så var Christina en, vad heter det, en djurrättskämpe. Hon var väldigt engagerad i olika organisationer för djursrättigheter och sådär.
Mm.
Så han blev vegan och han gick ner ungefär 25 kilo.
Oj.
För att också bli smalare. Men problemet i allt det här är att Christina har ju ingen aning om vem han var eller är.
Nej, hur ska hon ha det liksom?
Ja, precis. Så han har ju liksom en bild av att hon är den perfekta för honom, men hon har aldrig hört någonting av honom. Inte ett meddelande, inte ett brev, inte någonting. Och samtidigt som det här så inleder Christina en relation med sin producent Steven Risa.
Mm.
Och det här får ju då Kevin att känna sig otroligt sviken av Christina. Den personen som han hade då tänkt att gifta sig med.
Ja, men det är ju svårt för henne
att veta det.
Han kanske skulle ha tänkt på att jag kanske ska skicka ett brev eller ett kort till henne. Han Nej. Kan ju inte bara bilda en relation. En ensidig relation alltså.
Ja. Ja, och det är ju det som alltså de säger det här.
Men det är ju...
Ja, nej, men det är ju så galet. Men det som också är så galet är ju att i den här, vet du det, podden så sa de ju det att den här sortens stalkers är liksom de, alltså de här silent stalkers är de farligaste. För att du har ju inte fått någon liksom enda förvarning om att det är en person som staka dig.
Nej.
Alltså, och det bara kommer liksom. Ja,
nej, men det är galet. Jag fattar inte hur hans tankeprocess funkar. Alltså det är som att vi skulle säga en dag bara, ja men jag är ju ihop med kungen, ja.
Ja, ja.
Och så får jag reda på att han redan har en fru och då blir jag skitförbannad. För då har ju han varit otrogen mot mig. Man bara, men han vet inte att du finns. Så funkar
inte.
Du är inte... Du är inte... Nej, men alltså det är...
Ja, nej,
this is beyond my comprehension.
Ja, lite så. Men den 9 juni 2016 så sätter sig Kevin i en taxi och han åker då från sitt hem i Sankt Petersburg till Orlando. Och det är då alltså en resa på 160 kilometer. Man bara, dyrt match? Nej.
En taxi?
En taxi.
I 16 mil?
Japp.
Okej.
Ja.
Och det är som att vi skulle åka, vad blir det, typ till Nynäshamn i taxi?
Ja, men typ. Man bara, ja, men det är ju billigt och bra. ja, och hans slutdestination, som vi förmodligen redan vet, är The Plaza Live, där då Christina ska uppträda.
Mm.
Och han ska då kvällen innan han åkte, alltså med taxin då iväg, berättat för en kollega att han var väldigt trött och redo att ascend, alltså att stiga mot himlen.
Okay.
Ja, och man tror efteråt att han hade planerat sin egen död innan han åkte till Orlando, eftersom man hittade ett flygblad som han hade skrivit ut om sin egen begravning. Och han hade även krypterat sin telefon och han hade tagit ut sin hårddisk ur sin dator. Och den här hårddisken har man än idag inte hittat.
Han har väl kastat den någonstans.
Ja, så man förstår ju att det är någonting han... Han vet ju att han har, att det han gör är fel på något sätt ändå. För annars skulle han inte göra de här grejerna. Men Nej. Att ändå... Ja. Och receptionisten på hotellet... där han stannade då på det hotellet, upplevde honom som väldigt underlig och att han då checkade in utan några tillhörigheter. Han hade liksom ingen väska, ingenting.
Nej.
Utan den han hade med sig, det var kläderna som han hade på sig, pengar till hotellrummet samt då biljetten till Christinas konsert. Och under konsertkvällen då, kvällen därpå, så står Kevin längst bak och kollar på hela konserten. Och det finns bilder på Google där man ser honom stå längst bak liksom, mm. som är tagna. Och efter konserten så är då Christina upptagen med att träffa sina fans. Och hon hade då satt sig tillsammans med sin bror bakom ett bord för att då kunna ja, signera och så grejer.
Mm.
Och Kevin han stod och väntade i kön för att då få komma fram till henne. Och personer runt omkring de la märke till honom då han var liksom mycket äldre än de flesta där. Och att han stod ensam. Så man kan ju tänka sig att han kanske skulle kunna varit någons typ pappa. Men ändå, alltså de kunde liksom inte placera honom i sammanhanget.
Mm.
Och han ska även då ha uppfattat som väldigt nervös. Och när han väl kommer fram till henne så säger han ingenting. Och Christina som den liksom fina tjej hon var tänkte att han bara var väldigt nervös och ja. Håller då ut sina armar för att ge honom en kram.
Ja.
Och innan hon då hinner krama honom så tar han fram en 9 mm Glock och skjuter henne 5 gånger. Ja, och det första skottet träffade henne på vänstra sidan av ansiktet. Och han stod så nära henne att krutet brände hennes hår. Och det andra skottet träffade henne i bröstkorgen. Och de andra 3 vet jag inte exakt. Men ja, någonstans på henne. Och Kristinas bror, han hoppade då över bordet för att då flyga på Kevin.
Mm.
Och han gjorde allt för att få bort vapnet från honom.
Mm.
Och han lyckas då få bort vapnet. Men sen så tappar han greppet om Kevin för liksom bara en liten stund. Så han sliter liksom sig loss. Och plockar då upp en till pistol som han har gömt i byxan. Och så backar han mot väggen och sen skjuter han sig själv i huvudet.
Mm.
Och en av föräldrarna då till bandet som Christina spelade med den här kvällen visade sig vara en läkare. Och han inser då att Kevin är redan död. Så det är liksom ingenting man kan göra åt. Nej. Men han ser att Christina fortfarande har lite puls. Så han liksom springer fram till henne och börjar jobba på henne. Men plötsligt så märker han att hennes hjärta slutar slå. Så han börjar med HLR. Och hon körs då till närmsta sjukhuset. Men bara efter cirka ja, en halvtimme så dödsförklaras hon.
Mm.
Eller dödförklaras hon. Och man vet ju då att Kevins enda anledning att vara där det var ju för att döda Christina. Och han bar på 2 9 mm pistoler och en jaktkniv som han hade satt fast runt sin liksom, fotvristen.
Mm.
Och de som arbetade med säkerheten på, inför den här konserten de sökte bara igenom människors väskor men inte vad de hade på sig.
Mm.
Och det fanns inte heller några sådana här metalldetektorer som man skulle gå igenom.
Nej.
Så det var ju därför han lyckades få med sig det här på kroppen.
Ja.
Och det här mordet då på Christina det fick inte den uppmärksamheten som det borde ha fått enligt mig och alltså, i nyheterna. Och det här var då nämligen på grund av att knappt 24 timmar senare så skedde skjutningen på nattklubben Pulse i Orlando.
Åh, just det.
Ja, åh, så herregud. Det här
ja.
Hamnade ju lite i skymundan. Ja. Liksom.
Det kan man ju ändå fatta. Alltså, ja, båda grejerna är ju hemskt. Men ja, mm. det där som hände på Pulse, det är klart att det tog större utrymme.
Ja, gud ja. Så att, så var det. Och 3 dagar efter hennes död så höll man en ljusmanifestation till minne för hennes, för henne då i hennes hemstad. Och där närvarade 500 personer och däribland hennes bror Mark.
Mm.
Och den 16 juni 2016 så hade man en privat begravning för Christina. Så att det var liksom bara, ja, de närmaste. Och Kevins familj bad om förlåtelse till Kristinas familj för vad han hade gjort då. Och de lämnade en handskriven lapp på deras dörr där de beklagade sorgen.
Ja, alltså det var väl fint gjort. Men egentligen så ska ju inte de behöva be om ursäkt för någonting han har gjort.
Nej, men det var väl mer bara att de kände liksom vad fan.
Ja, jo, jag fattar. Jag fattar varför. Ja. Men,
ja. Och Selena Gomez, hon postade då på Twitter och skrev: "My heart is absolutely broken. I miss you, Christina."
Mm.
Och hon gjorde då även en tribut, alltså tribut på scen 5 dagar efter hennes död. Och där, alltså hon bröt ju ihop hela tiden.
Mm.
Och en annan sak som jag tyckte var väldigt fin, det är att Adam Levine, han betalade för att Kristinas kropp skulle flygas hem samt för hela begravningen.
Åh.
Alla liksom kostade kring gravsten och ja, allt.
Mm. Ja, det kan bli dyrt.
Ja, det kan ju verkligen bli det. Det var ju
fantastiskt snällt.
Ja, verkligen. Och sen till slut så den 2 september 2018 så förlorade Kristinas mamma kampen mot cancern.
Mm.
Och då var hon bara 59 år gammal. Och hon hade innan dess kämpat och blivit av med cancern 3 gånger.
Ja, så jag kan förstå att kroppen ger ju upp ja. Lite. När man ja, får hantera och... sånt sorg.
Ja, men precis. Och det sa de ju även i både podden och i YouTube-kanalen att när man liksom blir i en sån det blir liksom stress och sorg att kroppen bryter ju ner sig själv lite. Alltså, och då är det inte konstigt att även om hon hade klarat sig så många gånger att det inte gick längre.
Nej, och det är jättetragiskt.
Ja, verkligen. Så att ja, man vet, det är ju lite så här sorgsen över att hennes bror har liksom fått både mamma och sin liksom bästa vän i princip, kändes det ju som.
Mm.
Så att ja, nej, jag tycker det är galet hur någon kan liksom få för sig att bara så här, det här är, det är som att de är liksom deras ägodel, att det här är min, det här är
ja.
Ingen ska få röra den här personen, det är liksom jag ska gifta mig med den.
Det är ändå galet hur lika själva situationen. Alltså, de var ju både väldigt nära, både Rebecca och Christina. Så att de var nära sina förövare och liksom...
Ja, men precis.
Och det jag kom på att jag glömde säga var att jag har för mig att de sa i den här ABC-dokumentären att den här Bardo, han hade ju inte ens vanliga kulor i den här pistolen.
Nej.
Utan han hade ju såna där... Och nu har jag glömt vad de heter. Men de här som åker in och så sprängs de.
Ja, 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 ja. In i kroppen. Mm. Jag vet inte vad de heter exakt. Typ. Ja, jag vet vad du menar.
Så det krävdes ju bara en liksom, för att hon skulle få såna stora skador.
Ja, men såklart. Och jag menar, som de beskrev om Christina, det var ju att han, alltså Kevin var ju redan, alltså det var ju pöl av blod liksom runt honom. Men det var ju det att de försökte ju hitta var hon var skjuten överallt och försöka stoppa alla blödningar. För hon blödde ju också jättemycket.
Ja, och jag menar, och liksom just det här med bröstet, det är ju lungor och allt möjligt. Alltså.
Ja, och ansiktet. Mm. Alltså, rakt in i huvudet. Alltså, det är ju så... Ja, nej, jag tycker det är helt galet. Och det... att de båda blev så unga.
Ja, så det skilde ju bara något år eller ett halvår eller någonting på dem liksom, ja, i ålder.
Ja, precis. Så att, nej, ja, det är tråkigt för jag, det är nämligen så att jag, ja, men för länge sedan, jag tror det var i början när hon liksom började lägga ut låtar på YouTube, då hittade jag henne via några andra kanaler med musik som jag följde på YouTube, och då kom hon upp i någon av deras som en sån här collab, alltså de skulle sjunga en cover tillsammans. Och då gick jag in och så började jag följa henne. Och sen när det här hände så var man ju så uppe i det här med skjutningen i Orlando och det här på Pulse. Mm. Så att man, vad ska man säga, man reflekterade ju kring det, men det var ingenting som liksom...
Ja, men man läste det som en...
Ja, och sen nu när man... Jag gick in och kollade på hennes första cover igen och lite sådana där grejer. Eller när de här jag följde gjorde en tribute till henne och sådär. Och man blev lite... Ja, lite såhär, vad fan. livet är så skört.
Ja, nej, det är helt galet.
Mm, verkligen. Men ja, det var två fall ganska lika varandra.
Det var väldigt långt emellan.
Ja, men ändå lika och väldigt tråkiga slut. Men så är det.
Ja, verkligen. Ja. Det är jättetragiskt.
Ja, det är det.
Men tack så mycket för det. Alltså, jag känner ju igen hennes namn och du har pratat om henne lite förut. Men jag har inte liksom lyssnat så mycket på henne eller så. Nej. Men det var väldigt intressant. Så tack så mycket för det.
Ja. Ja, självklart. Men det var allt för det här avsnittet.
Ja. Och hoppas att ni tyckte om den här säsongsstarten.
Mm, det får jag hoppas.
Ja. Och vi kommer ju ha 15 avsnitt, är det bestämt va?
Mm, det stämmer.
Och vi har inte lagt in något uppehåll utan vi kör 15 veckor i rad. Mm. Och som vanligt, har ni några tips eller så kan ni mejla oss på staphalspodcast@gmail.com eller skriva på vår Instagram, staphalspodcast. Jag rekommenderar också er att följa oss där för vi lägger ju upp bilder. Som nu kommer vi lägga upp bild på Rebecca och Christina. Och information om det skulle bli så att ett avsnitt blir uppskjutet eller inställt så läggs det upp där.
Ja, så in och följ.
Ja, och Lukas skriver också den här informationen i samtalsbeskrivningen nu då. Avsnittsbeskrivningen.
Ja, precis.
Nu börjar min hjärna se upp sig. Nu är det bra. Nu är det bra.
Nu är det bra för idag.
Godnatt. Nu är det bra, nu är det dåligt.
Ja. Ja, nej men så är det. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Och vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Ja, hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.